Du lyssnar på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.
Hjärtligt välkomna till Agendasättarna, denna podd där jag, Anders Sedhamre, samtalar med folk i sportens värld. För tidigare poddintervjuer surfa in på agendasattarna.se eller agendasattarna.libsyn.com. Alternativt sök på iTunes eller vilken app som just du kör. Feedback tas emot på mejladressen anders@agendasattarna.se eller på Twitter via Anders Sedhamre i ett ord. Ett tack kommer också här till Felix Hall som har klippt denna podd. Nu till veckans gäst. Hon har trots sin ringa ålder varit både på kvällstidning, radioproduktionsbolag, C-more, TV4 och nu är hon aktuell som reporter på SBS Discoverys sändningar med svenska fotbollslandslaget. Hon heter Nora Henriksson och vi ska få höra henne resonera om hennes syn på journalistik, Arne Hägerfors som mentor, Magnus Haglund-intervjun som har blivit en YouTube-klassiker och om det möjligen bor en liten aggressiv fighter i henne eller ej. Här är en hälsning från min sponsor NordicBet. Vi tycker alla är värda en andra chans. För även om du har stenkoll på matchen, spelarna, tränaren, vädret och kanske till och med gräset på planen så kan det osannolika inträffa. Därför lanserar vi nu Andra chansen, ett spel i spelet där du kan få pengarna tillbaka på ditt bett och som håller spänningen vid liv ända fram till slutminuterna. All information om Andra chansen-matcherna kan du hitta på nordicbet.com. Och glöm inte att du måste vara 18 år för att spela. Då så, här är Nora Henriksson.
Jag tycker det är mysigt att man får på sig ett par lurar. Jag gillar det.
Ja, vad härligt. Okej, då tror jag nog att det rullar nu. Mm. Just igång.
Mm,
då säger jag mycket välkommen till Nora Henriksson.
Tack.
Vad kul att du är här. Vad roligt att vi fick till det.
Ja, det var lite krångligt.
Ja, så är det ibland. Den första frågan går ut på följande. Alla gäster får presentera sin yrkesroll helt enkelt. Så som de själv ser på det. Nu är det möjligheten att göra det. Vad gör du?
Mm, den är komplex på ett väldigt roligt sätt. Jag jobbar på ett produktionsbolag som heter Barracuda Film och TV och där jobbar jag med en dokumentär om amerikansk fotboll, faktiskt damlandslaget. Och det, då är min roll producent. Sen så jobbar jag för SBS Discovery med EM-kvalet i fotboll, Sveriges fotbollslandslag för herrar. Och där kommer jag vara reporter vid sidlinjen. Så det är helt enkelt det jag jobbar med. Två olika världar.
Patrik Ekwall har den rollen på TV4, det vill säga att han intervjuar tränare och spelare i halvtid innan och kanske efter match också. Är det den rollen vi kommer se
det
i?
Mm, exakt, det är det. Det är ju en väldigt spännande roll. Man får vara väldigt nära spelet. Det är väldigt roligt att stå där nere. Och jag tycker väldigt mycket om att göra intervjuer och i, sådär, i stridens hetta. Så det är en av de positioner som jag tycker är absolut roligast att jobba på.
Du tycker det är kul att göra intervjuer. Hur känner du för att bli intervjuad?
Det är inte lika bekväm. Men det var inte därför man började, eller hur? Då hade man ju kanske gjort något annat.
Verkligen, vad spännande. Vi fick se hur det går i alla fall. Jag har läst mig till att du började som underbarn på Sveriges Radio vid 16 års ålder.
Underbarn, det vet jag.
Spännande, berätta.
Nej, alltså det här är egentligen en lustig historia som alltid brukar bli för lång för att få plats. Så vi får väl se om du...
Då är det här perfekt forum, tror jag.
Perfekt. Alltså, min mamma jobbade på SR som... Jag tror att hon var liksom ganska ny vikarie. Och kommer egentligen från musikvärlden sådär. Och vågade nog inte tacka nej till att jobba på julfesten eller ställa upp och liksom dela ut paket till barnen på SR Malmöhus. Och sen så får hon då reda efter ett tag att man ska vara utklädd. Och då mutar hon mig med CD-skivor för att utklädda gick liksom gränsen för hennes värdighet. Så jag blev utklädd till clown och jobbade då på SRs julfest. Och sen så hamnar jag i någon liten, faktiskt tror jag ett rökrum, vilket kanske man inte går ihop med tanke på att den som utklädd till Björn var gravid och jobbade på Radiosporten, som det som i Radiosporten termen heter gurka. Och detta var ju då innan internet, herregud, det är länge sedan. Så då satt man och ringde runt till alla arenor och frågade, hej, vad står det nu? Och sen så plitade man ner alla resultat och sen så räknade man om tabeller och så gick man in och lämnade det till studion. Och sen så rullade det på. Jag var väldigt intresserad. Varför hon nu tyckte att jag kunde vara intressant för det här jobbet var för att vi började prata fotboll, vi började prata sport och jag var jätteintresserad. Så på den vägen var det. Sen så fick jag mer ansvar, jag fick komma in och läsa resultaten. Och sen så visade jag väl ett stort intresse och hade dessutom väldigt generösa chefer. Så den kombinationen gjorde att jag fick lära mig reporterrollen. Jag fick åka på internutbildningar i journalistik och reportagemakeri och sådär. Och sen så fick jag lära mig själv köra så att jag kunde köra sändningar själv och sådär. Så att det fanns väl en vilja från mig som jag tror att man såg. Men det var också väldigt generösa och chefer som var duktiga på att lära ut på SR Malmöhus.
Alltså du är radioorienterad i grunden kan man säga.
Mm. Jag tycker väldigt mycket om radio också. Sen har jag inte jobbat så mycket med det på sistone. Men ibland så kan jag känna att det liksom på något sätt är min grund och min botten. Och kan nästan romantisera det och tycka att det är det högsta mediet på något vis. Jag gillar verkligen radio.
Mm. Men nu har du fått rubriker på sistone för din nya roll på SBS som du precis beskrev då. Vad känns roligast med den där rollen? Vad är den största utmaningen känner du?
Alltså för mig, det är många saker, men dels är det väldigt roligt att det är ett helt nytt team, en helt ny satsning. Det känns väldigt spännande att få vara en del av. Sen så har jag inte jobbat så mycket med landslaget egentligen. Jag har jobbat mycket med ligafotboll, jag har jobbat mycket med allsvenskan. Det är klart att jag har bevakat landslaget i vissa sammanhang när jag har jobbat på både tidning och på TV4, men aldrig liksom följt landslaget så där nära, så att det känns väldigt spännande. Det ska ju bli kul att följa Zlatan nära såklart. Och sen så tycker jag också att det är väldigt häftigt med just kvalfotbollen. För att den är lite, tycker att man kan nästan likställa den med NFL-säsongen som är så här kort, varenda match eller någonting. Det blir ett väldigt spännande upplägg. Så att det kanske inte svarar riktigt på vad utmaningen är med jobbet. Men det är så här, ja, förmedlandet. Det är väl alltid utmaningen som journalist. Där är det ganska mycket snabba puckar på den rollen som jag har. Och det är väl någonting som en egenskap som man verkligen utvecklar tror jag som sportjournalist, tycker jag man märker när man kommer i kontakt med andra genrer, att man är nog ganska bra på det där med snabba puckar, men det är alltid en utmaning, alltid.
Är du nervös?
Ja, det är.
På vilket sätt då?
Alltså nu är jag väl inte så nervös, fast nu pratar vi lite om det, då blir jag lite så här härligt pirrig. Det är en skön känsla, jag fjärilar i magen. Sen så tror jag också att det är det som jag tycker är så fascinerande med direktsändning, radio eller tv, eller att det är skarpt läge. Jag blir nervös. Det är svårt att förklara känslan, men det är ett adrenalinpåslag, och det är klart att nu är det svenska landslaget. Det är liksom det någonstans det största. Alla tittar, känns det som. Hoppas jag. Jo, men det gör de ju. Så att det är klart att jag kommer vara supernervös när jag står där.
Det är ett spännande läge nu eftersom TV4 inte längre har rättigheterna till Sveriges EM-kvalmatchen, inte heller TV3 som har haft det tidigare, utan nu är det en helt ny aktör som har stegat in, det är Kanal 5. I samband med det då, precis som du säger, så har kanalen dragit ihop ett helt nytt lag, och det här är ju ganska ovanligt i alla fall i vår bransch, att man börjar från scratch fullständigt. Hur gick det till när SBS Discovery kontaktade dig?
Alltså jag går ju tillbaka, jag har ju jobbat med Emir tidigare som är min chef nu och som SBS Discovery värvade för att sätta ihop det här. Och
Emir Osman Begovic från TV4.
Exakt, stämmer bra. En gång i tiden så var vi fotbollsreporter tillsammans när TV4 skulle satsa lite på Serie A och satt och gjorde mycket in i små redigeringar och sådär. Så det är liksom tillbaka till den tiden som vi går, så att vi... Sen har man ju stött på varandra till och från såklart. Jag jobbade med VM i Sydafrika. Då var Emir fotbollschef på TV4. Och sen så helt enkelt egentligen så var det väl så att vi bara sprang på varandra faktiskt, om jag ska vara helt ärlig. Och sen så snackade vi lite. Jag hade ju inte gjort den här typen av jobb på ett tag, utan bestämt mig för att utvecklas lite åt ett annat håll. Men det här gick inte att säga. Det gick inte att säga nej till faktiskt. Det var ett väldigt, väldigt attraktivt och kul erbjudande som det kändes bara helt rätt.
För att göra det helt glasklart då, du kommer jobba på produktionsbolaget Barracuda under tiden, och sen när det är landskamper så kommer du jobba dedikerat för det helt enkelt.
Ja, alltså rent om man nu ska verkligen gå ner på detalj så jobbar jag ju som producent och projektledare på produktionsbolaget med till exempel den här dokumentären om amerikansk fotboll och även ett modeprogram. Det är verkligen en helt annan värld. Men jag tar tjänstledigt de veckor som det är EM-kvalmatch. Och jag kommer också vara på träningen och göra lite reportage och så. Det tycker jag känns viktigt att man visar att man ändå inte bara... att man faktiskt ändå, att man följer laget lite, att man får ta till sig den informationen så pass nära innan man ska ställa sig där. Och det är skarpt läge om man gör match, för att man har lite mer med sig i bagaget än kanske den vanliga tittaren eller den som sitter på läktaren.
Du är tillbaka i branschen, kan man på något sätt säga, i alla fall med kvällstidningsögon, efter att ha varit hårt profilerad på C-more, TV4, Expressen och i viss mån också Sveriges Radio. Vad har du gjort under den här tiden? Är det det här produktionsbolaget du berättar om?
Ja, alltså ja, jag har egentligen gjort ganska mycket, för jag var tjänstledig ett år och sen så sa jag upp mig. Jag kände att det var lite läge för mig. Jag har jobbat, när jag hoppade, eller skrev åt sidan. Man existerar ju även om man inte syns i tv, även om det ibland inte verkar så för vissa. Men då hade jag jobbat drygt 10 år med sportjournalistik. Och jag hade liksom egentligen, alltså det hade rullat på i ett väldigt högt tempo, vilket jag är supertacksam för. Men jag hade inte haft, jag hade inte pluggat, jag hade inte testat andra genrer. Jag är väldigt intresserad av andra saker också, trott eller ej. Så att jag kände väl dels att jag ville utvecklas bakom kameran, det vill säga jobba mer med produktion. Jag är väldigt intresserad av tv på, ur det breda perspektivet. Jag är väldigt intresserad av det redaktionella. Och det där är ju någonting som man ofta får jobba väldigt nära som programledare då, men inte alltid, och där kände jag att ja, men jag behöver förskansa mig lite kunskap här och utvecklas helt enkelt. Och sen så kände jag också att ja, men det kanske är dags att testa någonting som inte är sport, för känna hur det känns. Det kändes tungt.
Det här är en podcast från Expressen.
Varför tror du att SBS Discovery plockat in dig?
Jag tror att det handlar ganska mycket om att man vill ha ett nytt gäng, men man vill ha folk som har sändningar i ryggen. Och det är klart att alltså det skapades ju ett bra läge, eftersom jag har ett jobb som jag trivs jättebra på. Och samtidigt så jättegenerösa arbetsgivare som kunde ge mig de här känsligheterna. Så att det liksom, det blev ju ett läge där de kunde plocka in någon som ändå har många sändningar i ryggen, vilket jag tror är viktigt för dem. Men ja, som kunde jobba dedikerat med det här, utan att liksom att man behövde ge något, alltså att man behövde göra en jättelösning med ett heltidsjobb sådär. Så att jag hoppas att det är för att jag har sådana egenskaper också som är bra att ha där nere på planen. Det vill säga just det där lite som jag var inne på tidigare, att ja, men bra på snabba puckar och så. Men det hör ju lite ihop med att ha rutin också såklart, för att det är ju någonting man blir bättre och bättre på.
Kanske blir lite nördigt här nu i mediebranschen, men rent yrkestekniskt då, som du är inne på, ska vi säga till lyssnarna att Kanal 5 har ju inte den typen av sportredaktion som SVT eller TV4 har, så de kan inte bara ge uppdrag till någon att nu ska du vara sidlinjereporter, utan man får plocka in folk hit och dit, och då har de eventuellt då saker vid sidan av, precis som du har. Kanske inte var en glasklar beskrivning ändå, men det ligger till så att Kanal 5 måste använda sig av frilansare på något sätt för att kunna få ihop den här Sverigesatsningen. Har jag rätt eller fel där?
Vet du vad? Det där känner inte jag mig helt som rätt person att svara på. Jag tror till exempel att Karin Frick som går in som programledare, hon kommer göra andra saker också, som jag förstår det.
Stämmer.
Men jag är inte... Jag känner att jag har inte tillräckligt bra koll på det. Men så för mig ser det ut så. För mig blev den liksom väldigt bra lösning också, för att jag känner att det är en typ av jobb som kommer ge energi, att jag liksom åker iväg och gör ett litet sidoprojekt och sen kommer jag tillbaka till mitt ordinarie jobb och har bara haft en riktigt, riktigt rolig erfarenhet och dessutom fått betalt för det. Är det inte klokt?
Vad kan du säga om teamet då? Det känns som chefen Emir har stängt dörren nu, att han är nöjd med sitt team i alla fall, kan man få den känslan när man läser intervjuer och så vidare. Det handlar om Karin Frick som du nämnde, Anders Svensson, den gamla landslagsspelaren, Niklas Jarelind från TV4, Hasse Backe som också är plockad från TV4. Vad kan du säga om det där laget?
Jag tycker att det är ett jättespännande lag. Jag tycker att det är väldigt roligt med Karin på den här positionen, som jag tycker verkligen har varit i andra sammanhang än kanske just fotboll, en superduktig programledare och liksom väldigt duktig sportjournalist, så att jag tror att, eller jag känner mig helt säker på att hon kommer att ro det här skeppet med en väldigt trygg och varm hand.
Gäst i podden också.
Ja, ja, härligt. Nej, men det känns väldigt viktigt och tryggt, för att man, man får vara en del av någonting som känns, ja, men som känns tungt, bra, kul. Och det tycker jag, det, det tycker jag att hon har med sig. Och sen tycker jag att det är väl, med Niklas Jarelin tycker jag att det är väldigt roligt också, för att han är lite så, jag tror att han, om jag fick gissa så skulle jag tro att han är lite nördfavorit. Han känns väldigt så, ja, men han är väldigt, väldigt, väldigt duktig och väldigt omtyckt bland, bland fotbollsfansen, tycker jag mig se. Och,
yes,
jag, och jag förstår också precis varför. Ja, men du har plockat dem alla. Har du haft Anders Svensson här också då, eller?
Vi förde rätt långa diskussioner på både sms och mejl, och han var klart intresserad, men sen följde sig så att det inte blev av olika anledningar. Och så var han gäst i en konkurrerande podd, så jag har strukit det.
Aj. Ja, men okej, okay, förutom det.
Hasse Backe varit med ändå, det ska du känna till.
Ja, men vi ska ta dem också. Nej, men Anders, det tycker jag är otroligt spännande namn. Och när jag fick höra det, jag fick höra det av Emmy. Ja, men jag blev väldigt, väldigt glad, för att jag tycker att när man har hört honom i intervjuer så här, i slutet av hans landslagskarriär, eller egentligen i samband med Allsvenskan också, han, det är inte bara, folk är väldigt mycket inne på att, men han vågar säga vad han tycker och sådär. Jo, men det är inte bara det, utan jag tycker också att han har intressanta tankar kring fotboll, intressanta tankar kring taktik och verkligen en egen syn på det, och dessutom kan uttrycka det. Och det där är svårt. Men jag ser honom på den positionen som han kommer vara hos oss, så jag tycker att det är ett jättespännande namn. Det är verkligen så här kul att få se honom nära, för att jag hade tyckt att det var kul att följa även om jag var helt utanför så liksom, som tittare bara. Och sen Hasse Backe. Hasse Backe har jag jobbat med både på TV4 och på Simor. Fantastisk person tycker jag. Han är så entusiasmerande i sin fotbollskärlek, och dessutom är han en, han är musikintresserad, och han är liksom, du vet, slängd i käften. Han är väldigt, väldigt rolig att jobba med. Och sen så tycker jag också att han är en stark fotbollsröst som jag tror att många där ute lyssnar på och uppskattar.
Det tror jag med. Jag tror också många undrar, kommer Hasse bara vara i studion eller kommer han också kommentera fotboll på läktaren?
Alltså nu är ju inte jag Emir. Du får ta hit Emir Osman Begovic.
Du kanske visste det ändå, tänkte jag.
Jag är faktiskt inte helt säker.
Har ni träffat gänget? Eller snarare så här, jag vet att ni har sett. Hur är kemin?
Jag skulle säga kanon. Alltså jag var så här, ja, men du vet att man, sånt kan jag vara nervös inför också. För att man vet att vi, vet att vi kommer jobba jättemycket ihop. Det kommer vara långa flygresor och det kommer vara skarpa lägen och sådär. Så att då undrar man, ska det vara lite trevande när vi liksom ses allihop första gången och sådär. Men det var jättetrevlig stämning. Sen är det ju klart att jag har ju stött på alla i olika sammanhang. Men det var roligt att känna också att jag hoppas att Anders Svensson kände sig som en naturlig del i gänget. Det kändes som att han kom in i snacket och liksom gänget väldigt snabbt. Så jag hoppas att han känner det också. För det är väl han som då kommer liksom utifrån. Alla andra har jobbat tillsammans på ett eller annat sätt.
Men han hängde med i tugget här på den här trevliga restaurangen ni var på. Han kunde snacka mer.
Jag hade koll på att vi var på en trevlig restaurang.
Ja, jag har sociala medier. Alltså. Han kunde ändå vara med i mediasnacket där och förstå strategierna och idéerna omedelbart.
Alltså är det inte så här egentligen? Vi vill ju alla prata fotboll. Så det blir kanske inte så mycket mediasnack. Utan jag kände snarare när jag cyklade därifrån att bara, ja, nu satt jag här på en trevlig restaurang, åt gott med liksom trevliga kollegor mellan Hasse Backe och Anders Svensson och snackade fotboll. Det var helt okej.
Nora, du hade Arne Hägerfors som mentor när du kom till C-more som då mera var Kanal Plus. Hur var han? Berätta om honom.
Han var ju väldigt mycket Kanal Plus. Alltså värvningen av Arne Hägerfors var nog väldigt viktig för att Kanal Plus skulle växa och bli den kanal man blev. Så att det kändes väldigt naturligt och väldigt bra att han ville ta sig an mig. Och ja, nej, men han har ju otroligt mycket erfarenhet och är väldigt ödmjuk. Jag vet inte, han var ju ett gäst kanske? Ja, ja, men du ser. Då vet du. Ja, men han känns ödmjuk i att han också resonerar mycket kring att det handlar ju såklart om att göra sitt jobb på allra bästa möjliga sätt, men sen är det lite flyt också. Får du göra de där matcherna som alla minns? Ja, men det är klart att då, det kan man aldrig veta på förhand. Det är ju också en häftig grej med jobbet. Precis som det är en häftig grej med fotboll i sig. Att man så här, ja, men det är en dramaturgi som aldrig kan styras. Det tycker jag är jättehäftigt. Men tillbaka till Arne, så det bästa rådet som jag tyckte att jag fick av honom om programlederi, det var att man skulle vara som när man ska träffa sina svärföräldrar första gången. Det vill säga sig själv, fast mycket trevligare. Tyckte jag var bra.
Ett bra råd. Lever du kvar med det fortfarande?
Mm. Reporterbiten är ju lite annorlunda, men jag tycker, jo men lite grann. Alltså, jag tycker att det ligger mycket i att man ska vara inbjudande. Det, och det är man väl kanske förhoppningsvis när man träffar svärföräldrarna första gången, om man inte är för blyg. Eller så.
Vad lärde du dig mer på Kanal Plus på den tiden? Du hade en ganska stor roll då. Du hade en studiosändning på söndagar.
Mm.
Ja.
Jag lärde mig jättemycket. Det som var så speciellt med just den där studien också var, det var när vi hade Premier League och vi hade, jag minns, nästan 40 minuter mellan matcherna på söndagen. Och i Simor så är det ju ingen reklam. Så att det var liksom 40, eller okej, kanske någon minut att jobba åt, men du vet, 35 rena minuter. Där vi hade gäster och vi hade lite debatt och diskussion. Och vi liksom kunde låta experterna verkligen få prata till punkt och breda ut sig i sina olika exempel. Och man kunde liksom gå igenom matcherna på ett helt obehindrat sätt egentligen. Vilket ju kanske inte alltid är fallet så när man har en tid att begränsa sig till. Men det var ju också en väldig utmaning för att få de där 40 minuterna att vara intressanta. Det är söndag efter söndag efter söndag. Men det var väldigt kul. Jag jobbade, det var bara jag och en redaktör som gjorde programmet tillsammans. Så att då blev det också väldigt mycket redaktionellt jobb. Men sen så vet jag inte, alltså när jag kom dit, det var liksom en stor studio och det är klart jag hade varit på Fyran tidigare och varit programledare där, men det var ändå det första, ja, den första säsongen skulle jag nog med liksom facit i hand säga att det var inte så klockren alltså. Men sen så tyckte jag det blev bättre och bättre. Och på något sätt så kände jag väl lite grann att jag hade nog kunnat vara kvar där länge och liksom utvecklas, för att det finns så mycket, fanns så många bitar som man kan utveckla egentligen. Och om man tittar på till exempel Lasse Granqvist så har han ju varit där jättelänge och jobbat på. Men ibland är det också bra att få en kick vidare, annars hade jag ju inte suttit här nu.
Du har ett förflutet som ganska framgångsrik boxare. Det ser man om man gör en enkel research på dig.
Jag trodde du skulle säga det ser man, för du tittade på mig. Då undrar jag, hur menar du då? Okej, förlåt.
Om man läser lite om dig så uppdagas detta. Har du någon form av aggressivitet innerst inne?
Bra fråga. Jag hade det mycket mer när jag var yngre faktiskt. Att man liksom, någon slags drivkraft som, alltså aggression kanske är fel ord, men jag har nog väldigt mycket energi. Det har jag nog fortfarande. Jag kan behöva träna och jag kan behöva träna någonting explosivt sådär.
Boxas du fortfarande?
Men sen tycker inte jag egentligen att boxning handlar om aggression. Alltså det där är också svårt. Det där kräver nästan en podcast i sig, tycker jag. Det känns som ibland att diskutera boxning. För det är så mycket, det är också mycket taktik, men det är också mycket adrenalin. Det är också det här lite grann som också är på direktsändning. Inte alls samma sak, men ändå lite grann det här, ja, det här skarpa läget. Man kommer inte undan i boxningsringen. Det gör man inte om man står framför kameran heller. Eller sitter i radiostudion för den delen.
Boxas du fortfarande?
Ja, det gör jag. Fast inte, jag sparras inte, utan jag kör bara som träning.
Och sparras är riktigt slagsmål? Eller
vad? Ja, alltså ingen full kontakt, utan bara träningen.
Det här är inget för mig, så jag känner inte till terminologin där.
Nej, men, precis. Jag slåss inte. Kändes det lättare?
Det förstår jag. Det blir handgripligt för mig. Du lämnade Expressen 2012 efter bara några månader i det här huset där vi är nu. Vad var skälet till det?
Alltså det känns väl egentligen som att det stannar mellan mig och cheferna. Men det var inte rätt plats för rätt tid. Och jag gick vidare tillbaka till det här produktionsbolaget där jag fortfarande är. Och det där allting, alltså det där, så man ser tillbaka på liksom, varför slutade man där eller varför gick man vidare, varför började man. Alltså allting tar ju en vidare. Och jag vet, sitter nu och jobbar med ett dokumentärt material som jag liksom inte i min vildaste fantasi skulle tro att jag får sitta och göra, som ska gå i SVT, men framförallt ett material som jag brinner för liksom, så här, historia. För jag, det är väl mycket det som jag känner som journalist som jag brinner för, det är att få fram historierna, att liksom vara den katalysatorn, att min närvaro egentligen bara får folk att få fram sina historier och sådär. Och jag kan också känna att jag brinner lite grann för kanske ännu mer också när jag har varit borta från sportjournalistiken, att jag brinner för att få fram de här historierna som gör även de som inte är så jätteinitierade och intresserade, får dem intresserade. Jag känner att jag gärna vill locka in en grupp för att det finns så mycket kring sport som är så fascinerande, oavsett hur intresserad du är eller hur mycket statistik du kan och så vidare.
Och det fick du inte göra på Expressen, känner du?
Nej, nej, inte alls så. Nej, men jag trivdes jättebra på Expressen. Exakt liksom varför det låg, det var helt privata skäl och jag, det var bara inte rätt. Och det kändes jättetråkigt. Jag har jobbat på Expressen en omgång tidigare ju, och har alltid trivts jättebra i det här huset som vi är nu. Så, och jag älskar att skriva också, så det var bara inte rätt läge då.
Mm. När du var på C-more eller Kanal Plus så intervjuade Magnus Haglund, som du har hört om mycket om tidigare. Det här är en YouTube-raket. Någon form av missförstånd i er intervju där, där många har haft tankar och åsikter. Har det legat i fatet på något sätt, känner du, inför din kommande yrkeskarriär?
När vi nu satt och käkade middag, som du redan hade koll på, så satt Anders Svensson och liksom snackade om Magnus Haglund, och då fick jag en liten armbåge i sidan. Så att, jo, det var verkligen någonting som många fick upp ögonen för ett tag där. Men om du har legat mig i fatet, alltså, det får du nästan fråga någon annan om. Men jag tror att är man i branschen, alltså det är klart att det såg komiskt ut. Det kan jag ju också säga. Alltså, du vet, det är klart att man ser ut som en liksom goddag yxskaft. Men efter sändningen så var det ju liksom, hela gänget var ju så här, klappa axeln. Och alltså det är sånt som händer. Man, är man i branschen, så tror jag också att man förstår att det är lyssning. Det är mycket som händer i öronen. Ja, det är om man får det här, jag kan tänka på det själv ibland om man ser en programledare. Om man får det här lite tumma i ögonen, då är det ofta något som händer i öronen. Så branschen tror jag faktiskt förstår. Sen om andra tycker att man verkar det korkad, då är, för det väl ligga hos dem.
Det är perfekt YouTube-material.
Jag trodde att det var glömt. Kan vi inte gå vidare? Nej, jag bara skojar.
Vad har varit det roligaste att jobba med under alla dina år? Du har gjort några saker nu på massa olika medieplattformar.
Mm. Det är äpplen och päron. Det går egentligen inte att plocka ut vad som är allra roligast. Jag tror att det blir lätt, och som jag sa lite i början här, det blir lätt att tänka tillbaka på radion som det absolut häftigaste. Men jag tror också att det handlar om man kommer från, eller jag kom från ingenstans och jag fick ansvar. Jag bara liksom fick göra alla de här sakerna jag drömde om. Jag fick jobba på allsvenska matcher. Jag fick åka och göra landslaget. Och, alltså det blir en... jag tror också i början av karriären är det lätt att man accelererar så fort. Och när man tittar tillbaka på det så ser man ju det som väldigt, väldigt, väldigt roligt. Men jag har uppskattat... Jag tycker väldigt mycket om att skriva. Och skriver gärna... Alltså, ja, skulle gärna skriva mycket igen. Alltså som jobb. Jag kan skriva lite grann... hemma, du vet, man skriver ner lite tankar då och då, men det är ju inte så mycket, det är inte så hög kvalitet på det. Men,
skriver du skönlitterärt hemma?
Nej.
En liten novell om sommaren som har gått och så?
Jag kanske borde göra det. Nej, jag gör inte det. Men ibland kan jag gå omkring med tankar och idéer ibland, men jag kan skriva ner, alltså du vet, de mest banala saker, och då menar jag inte banala som så här känslostormande som när man var tonåring kanske, utan bara så här någon reflektion, någonting man såg på stan, någonting man funderar över. Så ibland kan jag känna att saker och ting, ja, men när man får ner dem i text så bara, ibland så bara känns det, det blir lite snyggt. Alltså jag kan inte formulera det kanske i mitt huvud på samma sätt som jag gör när jag får ner det i text, och då kan det vara, du vet, den mest ointressanta reflektion. Så det är verkligen inget som någon annan någonsin kommer att få titta på. Men ja, just det. Men vad det som var... men sen så tv är ju väldigt speciellt. Direktsändning är super, super häftigt. Och det har jag väl i för sig insett att det är väl den... Alltså tv och sport eller fotboll, det är en väldigt, väldigt rolig kombination. Jag har gjort lite sådär när och fjärran och sånt också. Och just så när det drar åt nöjes-tv, då kan jag väl känna att det kanske inte passar mig så bra. För då kommer vi lite till det där igen att... Jag känner att jag först och främst är journalist, och då kanske man mer får lite så här, ja, man jobbar kring manus och så på ett annat sätt, där man kanske inte känner att man får jobba så mycket redaktionellt och journalistiskt. Sen har jag jobbat med Nyhetsmorgon lite grann, och det var också väldigt, väldigt roligt. Det känns otroligt allmänbildande att få sitta i den där soffan, och häftigt också att få kastas mellan då, intervjua någon författare, intervjua en finansminister, intervjua någon artist, intervjua någon som har en hund som var rädd på nyårsafton. Du vet, så. Det är också väldigt häftigt. Vad har jag glömt något? Jag tror inte det. Det är svårt, du förstår vad jag menar, det är svårt att jämföra, därför det är svårt att välja ut det absolut roligaste.
I synnerhet när du har gjort så olika många saker, så förstår jag att du är inte krönikör sedan 25 år tillbaka, utan du har gjort så många olika saker, så jag kan förstå att det är svårt att sortera där.
Sen kan jag på ett sätt säga att jag tycker att det är väldigt roligt att jobba i den här producentrollen som jag gör nu, för att man får hålla reda på, alltså man får ha kontrollen över många olika trådar. För den biten tror jag att jag har med mig lite av att ha jobbat med sport, att det liksom det har satt sig det här att, ja, med snabba puckar och försöka hålla reda på många saker samtidigt och sådär. Så det känns väldigt roligt att på något sätt överföra det på en helt annan roll. De olika kompetenserna man får med sig.
Vilken är din drömrättighet att jobba med?
Som det ser ut nu så är det ju landslaget. Alltså det är ju det jag, det är ju därför jag tackat ja till det här, för att jag tycker att det är en så otroligt spännande rättighet att jobba med. Och EM-kval, spännande.
Du är gift med Rickard Henriksson. Han är ex-allsvensk spelare och expertkommentator på Radiosporten. Snackar ni mycket fotboll hemma, du och han?
Ja, men det blir det. Fast ibland kan vi ha perioder också där man absolut inte vill kanske snacka så mycket jobb. Men det är svårt att hålla sig borta från det. Men vi snackar inte så mycket jobb. Utan vi snackar mer bara fotboll som man snackar fotboll. Om du förstår skillnaden.
Hur tycker du han sköter sig som expert i radiosporten? Han gjorde ju VM nu i somras.
Men det kan inte jag uttala mig om. Det är ju nepotism.
Nej, men du kanske tycker att han var svag på vissa områden.
Jag tycker att han är briljant faktiskt. Om man nu ska bedöma sin äkta hälft.
Jag tycker man kan göra. Vilka andra sportjournalister tycker du är duktiga? Är det någon speciellt som du läser eller uppskattar i radio eller tv eller sådär?
Alltså jag tycker det där är svårt. För att jag tycker att man har ju stött på väldigt många. Och så skapar man en relation och så blir det lite svårt att förhålla sig helt objektivt till det där, tror jag. Men däremot så kan man ju se folk som har betytt mycket för en liksom längs vägen, som man har uppskattat och som jag fortfarande uppskattar. Alltså nu står vi ju i huset DN-skrapan och här jobbade jag med Mats Olsson. Och det är klart att Mats Olsson hade jag sett upp till väldigt mycket, för att jag tyckte att han förde in just så här populärkultur och ett annat språk och en annan syn på hur man kunde skriva om sport, som jag tror väldigt mycket lockade in mig, som kanske, ja, tyckte att de bitarna var viktiga också, förutom fotbollen. Och sen så, när jag var på Radiosporten så jobbade jag med Annika Duncan, som har betytt väldigt mycket för mig också. Men det blir också, jag tycker att hon är superskarp. Men jag menar, jag har också en personlig relation till henne. Hon har också varit viktig för mig. Och sen så har jag sett Jane Björk. Jane Björk var ju en superfavorit och är en superfavorit. Men Kristina Kapelin vill jag faktiskt framhålla också. För att jag tyckte att hon gjorde fotboll och politik och fotboll ur ett samhällsperspektiv när inte det gjordes. Alltså nu så är det ganska, nu görs det på ganska många olika plattformar. Men jag tyckte att hon var väldigt ensam om det. Så hon, henne... Sen har jag en grej med henne också som jag liksom inte kan riktigt släppa, som jag tycker är så himla häftigt. Och det är att hon var gäst i vårt program Supersöndag. Vi var alla väldigt glada att hon kunde komma. Vi var alla lite imponerade av henne. Och så kommer hon dit och så har hon en superskarp analys av, det var liksom den italienska fotbollen, i någon slags connection med samhällsläget i Italien då och sådär. Och sen så var det en match. Det var inte en särskilt intressant ligamatch. Men då har hon någonstans kommit till den punkten där hon inte behöver bevisa att hon sitter och kollar på fotboll. Så att hon så här, jag tycker inte det här var så kul. Jag går ut och sätter mig och läser en bok istället. Det blev jag faktiskt lite imponerad av. Ja, svårt att förklara. Men det var.
Det är en bra story, det känner inte jag till.
Nej, men alltså. Det var mer bara att hon liksom, att man kanske sitter kvar. Nej, jag vet inte. Jag tyckte det var coolt. Jag tycker att hon är otroligt cool. Kristina Kapelin.
Hur tycker du som har varit med en stund över 10 år, så både lite av det gamla sportjournalistiken och det här nya nu då med de moderna glasögonen, hur tycker du att vår bransch har förändrats över den där tiden? Har du någon känsla för det?
Gud vad, alltså jag tycker att det, nej, vad svår fråga. Det är väldigt, precis som du säger, det är väldigt mycket som har hänt. Det här har jag inte kanske reflekterat jättemycket över själv i form av liksom hur branschen har förändrats. Det har varit väldigt mycket såklart med hela svenska fansutvecklingen. Sen kan jag tycka att de bästa, alltså som, jag menar Simon Bank har ju till exempel funnits under hela min karriär och är väl en av de bästa bitarna som får lov att bara finnas kvar och Ja, men bra fråga, men jag tycker den är lite svår att svara på. Sen så tycker jag att det är klart slående att kvinnor tar mycket större plats på många olika roller också. I många olika roller på många olika positioner. Det tycker jag har varit väldigt viktigt för utvecklingen. Dels för att jag tycker att jag tror att många kvinnor känner att man blir lite ifrågasatt när man håller på med något nördigt. Det är mycket det här att man får frågan om man jobbar som fotbollsjournalist. Är du intresserad av fotboll? Klart jag är intresserad av fotboll. Men att det liksom i samhället i stort så kanske det anses inte att kvinnor ska kunna få vara så där nördigt intresserade av någonting som inte alls är nyttigt utan som bara är egentligen, jag menar, vad är fotboll? Det är nöje, det är underhållning. Och det är ett nörderi som man förknippar väldigt mycket med män, vilket jag tycker är fel. Så därför så känner jag att det är bra att man att det har blivit en större upplandning rent könsmässigt. Och att det liksom sitter experter och att det sitter reportrar och att det liksom inte bara är programledare till exempel eller reportrar sådär, utan att det är även på expertkommentatorspositioner och kommentatorspositioner. Det har ju verkligen hänt väldigt, väldigt fort.
Så var det inte när du började?
Nej, så var det inte när jag började. Då var man ofta ganska ensam.
Det där är intressant när du säger att du oftast var ganska ensam. Upplevde du någon form av grabbig tv, radio och tidningsmiljö när du kom upp som ung tjej och sportintresserad?
Alltså egentligen inte. Och på ett sätt så länge, alltså jag har jobbat med ganska mycket olika, alltså män i olika åldrar och allting. Och det är klart att det har varit tydligt att man har liksom varit ensam kvinna, och det är klart att man har önskat fler kvinnor in i branschen. Men det handlar ju också om att det blir inte bra om man är en för homogen grupp på något vis. Alltså jag kan känna att som journalist är det klart att ditt jobb är att sätta dig in i hur andra. Alltså jag ser inte ett problem i att inte, jag kan förstå att man inte behöver problematisera att väldigt många har samma bakgrund. Men sen samtidigt i ett större perspektiv så kan jag tycka att det är ett problem att det är en så pass homogen grupp och att det är liksom världens mest privilegierade, det vill säga vita män. För att om man då sätter det i ett perspektiv när man sitter och liksom ska behandla, ja men till exempel kanske stämningen på läktaren, då är det någonstans upp till den här homogena gruppen att bedöma huruvida det är en hotfull stämning på läktaren och sådär. När det kanske finns andra grupper i samhället som liksom inte alls är med eller kommer till tals och så. Och sen så överhuvudtaget så hoppas jag och vill se mansdominerade yrken mer jämställda. Det vill vi väl alla, eller hur?
Jag hoppas det, Nora. När vi har den här diskussionen så är ju det tydligt, i alla fall för mig, att det finns större krav på medarbetare i sportjournalistbranschen idag jämfört med 10 år sedan, i alla fall när jag kom in i branschen som var ungefär samtidigt som du i början av 2000-talet. Tycker att det är läskigt att komma tillbaka på något sätt? Du har alltid varit med ändå, men nu är du tillbaka med buller och bång kring svenska landslaget i fotboll. Är det läskigt nu med de nya kraven, allt vad Twitter heter och allt blir skärskådat och skickas ut på internet och den typen av parametrar? Hur känns det?
Men är det större krav? Eller du menar mer krav på att man liksom ska synas på alla olika plattformar eller...
Ja, jag upplever, du kanske inte håller med om det, men jag upplever att det blir mer uppsnurrad tonläge kring alla produkter som går ut i tv och webb-tv och radio.
Det kanske är sant. Men det kanske har hänt i takt som man själv har. Alltså det är klart när man är ny så tror jag att man så här, kommer man på att man har gjort ett stavfel så vill man, eller jag vet inte varför jag säger man, nu pratar jag om mig själv. Kommer jag på att jag hade gjort ett stavfel så kanske jag inte ville säga tidningen dagen efter. Eller liksom tyckte att det var jobbigt, att det var som någonting som levde vidare, att man hade gjort ett misstag. Där kan jag känna att jag är nog lite tryggare nu. Så jag är nog inte så rädd för att göra misstag faktiskt, utan det är däremot så, precis som vi pratade om tidigare, så det är klart att det finns en nervositet. Men den ligger mer i andra bitar än att jag skulle bara göra något snedsteg eller så.
Mm.
Eller? Jag vet inte. Om det nu var det du ville att jag skulle svara på. Sen så är det klart med att det är mycket med sociala medier och så, men det tänker jag att det får man också ta i sin egen takt. Liksom.
Ja. Du jobbar på ett produktionsbolag som jag har nämnt några gånger. Vad tror du om webb-tvns utveckling? Du kanske kan ha ett härligt perspektiv där på inte bara tabeller och resultat i sporten utan även en utveckling kring webb-tvn som har börjat ganska mycket nu. Men som såklart kommer gå ännu mer framåt.
Mm. Alltså jag tror väldigt mycket på berättande, alltså typ som dokumentära produkter och så, alltså som man egentligen kan se när man vill och som inte har egentligen någon, alltså som inte behöver passa in i någon tablå eller sådär, utan som står bra för sig själv. Och sen så är det väl egentligen vad alla har sagt till mig under hela min karriär, att sport i tv, det är det som kommer stå sig, för att det vill du se direkt. Så att där är ju, alltså just sport i tv är ju lite speciellt, det har ju nästan en särställning, för att man kanske, nästan allting annat kan man se när man vill eller sådär. Sen så tycker jag att det är häftigt att följa. Jag tycker att det är häftigt att följa alla liksom YouTube-kanaler och vad det gör med de som är betydligt yngre än oss, deras tv eller datorvanor eller vad man ska säga. Hur man liksom verkligen plockar till sig det man är intresserad av, och så behöver man inte bry sig om det andra. Jag tycker det är spännande.
Nora, hur vill du beskriva ditt sportintresse? Är du journalist eller är du sportälskare?
Jag är journalist. Med utveckla. En kärlek för fotboll.
Okej, okay, förlåt.
Mm. Nej, men utveckla. Alltså, jag har funderat mycket också, eftersom jag har liksom haft de här, gjort det här valet att jag kanske har klivit bort från sporten ett tag. Och det, när jag har funderat så har jag väl också ännu mer så här fördjupats i den känslan att journalistiken för mig är viktigt. Det är viktigt för mig att få berätta en historia och få berätta den grundligt och få fram andra och också... Ja, men det blir så lätt att man blir, när man pratar journalistik, det blir så lätt att det låter pretentiöst. Men att man liksom förmedlar någonting som på något sätt behöver förmedlas. Och det tycker jag kan vara fotboll, det tycker jag kan vara betydligt allvarligare saker än så. Alltså journalistiken fyller olika funktioner inom olika genrer. Men journalist, absolut, det känns viktigt. Och den integriteten och den liksom etiken som följer med det också tycker jag är väldigt viktiga riktlinjer faktiskt, med risk för att låta pretentiös igen.
Jag tycker det är bra att vi är lite pretentiösa i den här podden, för det är så lite av det i branschen i övrigt, så då kan man få vara i 38 minuter.
Härligt.
Din nya chef, Emir Osmanbegovic, har sagt så här om dig: hon är en tvättäkta fotbollssjäl. Kan du inte studsa på det uttalandet?
Vad glad jag blev när jag läste det. Jag blev faktiskt jätteglad. Och så tänkte jag, herregud, vilken nörd. Mina systrar kommer att tycka att det här är superskämmigt. Men det är bara så, jag älskar fotboll. Jag tycker att fotboll är lite det där som jag sa innan. Jag tycker att det är så här, dramaturgin, man kan aldrig veta. Det är ingen som kan skriva det på förhand. Alltså det är bara att titta på det VM:et som vi hade. Jag kan aldrig sluta fascineras av det. Och sen så tycker jag väldigt mycket om historien runt omkring också. Det är väldigt... det blir väldigt många klasslösa historier. Alltså du kommer från väldigt många väldigt olika bakgrunder som jag tycker är väldigt intressant att följa och intressant att läsa om. Jag tycker att fotbollen har en väldigt speciell plats i samhället och i mitt hjärta.
Du är från en kulturell familj, om man ska paketera det. Jag gissar att du gillar kulturuttryck på något sätt.
Alltså, jag tycker att allting som liksom drar åt kulturhållet, det kan ju vara allt från de här berättelserna och bakgrunderna, när man får inblick i en klubbhistoria eller i en enskild spel. Alltså det finns väldigt mycket där som jag tycker är jätteintressant, och jag kan också tycka att fotboll har så pass tung historia och så pass komplex historia att jag tycker att man faktiskt kan kalla det för ett kulturuttryck. Sen så kan jag också tycka att jag tror att jag var lite rädd för det när jag var yngre. Att jag kom från en annan bakgrund än vad många gjorde. Alltså mina föräldrar som icke-akademiska musik och så. Medan många man jobbade med kom från lite så sportbakgrund. Så att det tror jag kanske skrämde mig i början. Och nu så tycker jag att det är en tillgång. För att jag tycker att det är alltid en tillgång att ha lite annan infallsvinkel, och det tycker jag också när jag möter kollegor, att man ska inte rädas det, tror jag.
Vilka typer av kulturintressen har du själv? Du lyssnar mycket på musik, vet jag.
Mm, det gör jag. Jag läser, fast nu har jag småbarn så att det blir inte så himla mycket läsande, och det blir inte så mycket gå på teater heller tyvärr, men det tycker jag också är kul. Och film och tv-serier, ja.
Vad gör du mer på fritiden? Jag vet att du har familj, så det är svårt att få till det där, men... Vad har du för intressen?
Ja, men det skulle jag säga knyter an till de här kulturintressena som vi pratade om. Alltså, jag försöker komma iväg på konserter, och jag försöker komma iväg på teater, och jag ser film och serier hemma. Men sen är det klart, sen så blir det också, det blir svårt att dra en gräns i det här jobbet tycker jag. Vad är fritid och vad är jobb? För att jag tittar jättemycket på fotboll. Jag tycker att det är kul att titta på amerikansk idrott också. Jag menar, det är ju fritid. Men det är ju också lite jobb.
Vad gör de 10 år, tror du?
Ja, du, hade jag vetat det så... Det är en bra fråga, men den kan jag inte ens svara på inför mig själv. Men vi ses om 10 år så kan vi prata om det då.
Vem tycker du att jag borde intervjua den här podden framöver?
Jag tycker att du borde intervjua Anja Gato. Jag vet, det har du inte gjort, eller?
Jag har frågat henne. Mm-hmm. Minns att det var ett ganska luddigt svar tillbaka, men frågan är ställd.
Varför jag tycker det är för att jag tycker fortfarande att vi berörde lite att det är en lite bättre könsbalans nu än för 10 år sedan. Men folk som sitter på de publicistiska och redaktionella, alltså det redaktionellt bestämmande positionerna, det är väldigt få kvinnor som sitter där.
Hon är sportchef på Sydsvenskan, ska vi säga.
Och precis, hon är sportchef och har varit det ett tag nu, och dessutom deras huvudkronikör. Så det är två bitar där, alltså dels att hon är så pass exponerad och har varit länge i den här mansdominerade branschen och vad hon har för reflektioner kring det. Men sen också tycker jag den här maktpositionen som hon ändå besitter, för det tycker jag är ett viktigt nästa steg att ta. Att jag tycker inte att man kan vara nöjd bara för att man har x antal kvinnliga reporter, utan du måste nu titta över redaktörskapen till exempel och sådär också.
Sista frågan får alla, och den är: på vilket vis är du en agendasättare?
Förhoppningsvis då att jag kanske kan komma från en lite annan infallsvinkel, berätta historien på ett lite annat sätt än det absolut mest väntade. Det är det sättet jag skulle vilja vara en agendasättare på. Jag hoppas.
Tusen tack för att du ställde upp, Nora Henriksson.
Vad snabbt det gick.
Agendasättarna görs i samarbete med NordicBet. Gå in på nordicbet.com för de bästa oddsen och de häftigaste spelen. Och glöm inte att du måste vara minst 18 år för att spela.
Du har lyssnat på en podcast från Expressen. Ansvarig utgivare är Thomas Mattsson. Fler poddar hittar du på expressen.se/podcast och på iTunes.